Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om börs och finans och ibland politik när det är sånt befogat. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig digitalt har jag Viktor Munkhammar.
Hej hej!
Hej hej! Har du haft en intensiv vecka? Har det varit mycket som har hänt på makroområdet? Eller hur ser det ut?
Nej, det har varit en ganska lugn makrovecka faktiskt. Så att, det kommer nog bli mest du som får prata i den här podden. Jag har några saker att ta upp. Ett Fed-protokoll och embryot till ett globalt bolagsskattegolv. Men annars är det väl ganska mycket börs. Och så tänkte jag storma lite mot slutet också, men det kan vi vänta med.
Mot någon person eller?
Nej, mot ett fenomen.
Okay.
Men jag kommer nämna namn.
Spännande, vilken cliffhanger.
Ja,
bra. Och jag håller ju på med börsen dagarna ända och så det kan väl prata om. Det har ju varit en varannan börsvecka här faktiskt. Vi är ner idag fredag, vi var uppe i torsdags och ner i onsdags och uppe i tisdags och ner i måndags och upp förra fredagen. Så det är liksom zigzagsbörsen är det just nu. Det kan vi prata om
också. Är det då typiskt för en konsolideringsfas och sånt där begrepp man hör ibland, eller?
Ja, alltså i teknisk bemärkelse, aktieteknisk bemärkelse så skulle man egentligen vilja ha lite lugnare rörelse och sen vänta på ett utbrott åt det andra hållet. Men jag tycker även den här senaste månadens rörelse där vi haft så att säga en sidledesbörs med stora rörelser kring den här sidledeslinjen är ett tecken på att marknaden är lite obalans och att antingen vänta ett nytt uppställ eller så ska vi ner en bit här. Och maj brukar ju vara en sån där brytningstid på börsen. Sell in May and stay away brukar det heta. Så det kan mycket väl hända här även om det inte är så många dagar kvar av maj månad. Men ska vi börja med Fed-protokollet och vad Powell och hans vänner hittade på?
Ja, precis. Ja, men det är ju, bakgrunden är ju då som de flesta vet att den amerikanska ekonomin går som tåget. En tecken på att inflationen bedrar iväg. Den här aprilsiffran hade ju Fed inte klart för sig då när de hade det här mötet som protokollet gällde. Men det visade ju på den högsta kärninflationen sedan 95 faktiskt. Och vad ska då Fed göra som ju har gasen i botten? Alla går och undrar när ska de börja liksom, kanske inte strama åt med räntan men börja dra ner på de här tillgångsköpen. Och det kom lite tendenser till, tidigare har det hetat ungefär att det är för tidigt att ens tänka på att börja skala ner. Och nu har de i alla fall vissa ledamöter vad det verkar börja tänka på det åtminstone. Och det gav lite eko här när det kom i onsdags kväll. Sen i övrigt var det ganska mycket mjuka formuleringar också. Men oavsett, det närmar sig såklart ett läge där Fed då ska börja dra ner på takten i tillgångsköpen och det är ju ett första steg för att lämna den här väldigt, väldigt expansiva penningpolitiken som ju såklart är högintressant för alla möjliga investerare, inte minst aktieinvesterare. Så att det var lite intressant att de åtminstone nu har börjat tänka på det. Jag såg att SEB räknar med att det kommer i september. Ett analyshus som heter Capital Economics tror att det dröjer till början på nästa år. Och det, ja, man kan tolka det lite olika. Men ja, i alla fall ett litet steg mot en något stramare penningpolitik tycker jag man kan tolka det där protokollet.
Just det. Och du pratade om att det gav ett litet eko då på räntemarknaden och det gjorde det även på börsmarknaden. Men det där ekot dog ju ganska snabbt här. För tittar jag på tioårsräntan nu så är den nere på 1,62 den amerikanska tioårsräntan och den var väl uppe på nästan 1,70 som högsta efter att de hade släppt sitt protokoll.
Så har det ju varit med flera datapunkter här. Exempelvis fick vi ju sysselsättningsrapporten för april som var klart sämre än väntat. Snabb initial reaktion och sen tillbaka. Det var likadant med det här inflationsutfallet för april som ju då var överraskande högt. Alla var inställda på ett högt utfall men det blev ännu högre. En liten studs och så tillbaka. Så att så har det verkligen varit med många nyheter som har kommit de senaste veckorna.
Ja, och hur ska man se då? 1,70. Vi har en BNP-tillväxt. Vad är det? 6% i USA i år eller något sånt där?
Ja, det kan nog bli ännu högre. 6,7 ja. Kanske.
6,57. Och vi har en långränta på 1,7. Då betyder det att vi har en negativ realränta på 5.
Ja, negativa realräntan beror ju på inflationen snarare än BNP-tillväxten.
Ja, just det. Okay. Ja, just det är inflationen. Men okej, då blir det 2,5 då.
Det är i alla fall full fart i ekonomin och ja. Ändå väldigt låga räntor. Och det var någonting vi diskuterade i den andra podden jag gör, Makrorådet. Just att den här 10-årsräntan har faktiskt legat i princip på samma nivå som slutet på februari. Trots att vi har fått ytterligare tecken på att ekonomin går som tåget. Ytterligare tecken på att inflationen är på väg upp. Och vad det där beror på är inte helt klart. En sak kan ju vara att man tror man, med man menar jag marknadsaktörerna, räknar med att Fed kommer ligga och köpa papper om räntorna stiger för mycket. Och det är därför det är så intressant att tolka de här Fed-signalerna som kommer. Men det tycker jag var veckans grej på makrofronten. Vad sticker ut eller vad har stuckit ut på börsen?
Ja, men det är det som vi pratade lite grann om här inledningsvis, att de ökade rörelserna. Det är alltså en rörelse på ett par procent per dag, intradag nu på Stockholmsbörsen. Och det har vi inte sett tidigare, så det är ju intressant. Och just att den här varannandagsbörsen och den osäkerhet som finns där. Och det är de här gamla parametrarna som man alltid pratar om, att börsen har gått mycket, har hög värdering. Men så har vi då räntorna som ligger på, som i USA, 1,7%, och då är ju fortfarande börsen billig så att säga, för den ger ju ändå en 4-5% i avkastning om man räknar omvänt P-tal då, skulle räkna någon slags yield på börsen. Men det är klart att skulle räntorna börja stiga så framstår ju då börsen som mindre attraktiv. Så det är det där fokus, och det som har dykt upp telefon här är ju halvledarkrisen. Nu har ju Taiwan ett utbrott här i corona. Kan det liksom stoppa deras produktion av halvledare på något sätt? Och hur ska det bli liksom under andra kvartalet med just de ska vi säga logistikproblem som vi har haft här, som ändå börsen eller bolagen klarade av väldigt väl första kvartalet, men de ser ju inte ut att vara över under andra kvartalet, utan kanske till och med hårdna eller förvärras lite grann. Så det där är väl det är fokus. Men det är väldigt mycket fokus på det här att hitta ett nytt jämväxtläge på börsen. Det är möjligt att vi ska upp 10%, förblir räntan på 1,7, 1,8 kanske. Då tror jag att börsen kommer fortsätta ticka på här, för då är det ändå det är en sån stark drivkraft för börskurserna. Men skulle vi börja få räntor upp till 2% och över det, så tror jag vi kommer märka ganska stora effekter på den här börsen. Och sen har vi ju också haft då, det är ju inte börsen, men det är ju ändå en finansiell tillgång, de här bitcoin-krascharna och vad som hände där i Kina och Musk och sånt där. Det är klart att, men det, jag har inte skrivit om bitcoin på väldigt länge så men det är klart.
Nej, vi kan
det
väl konstatera att det var rejäl berg- och dalbana i veckan i kryptovalutavärlden i alla fall.
Ja, det är det. Men det har ju gått upp oerhört mycket också. Så det som tenderar till att gå upp snabbt går ju också ner snabbt. Det är väl en lärdom man kan dra efter några decennier.
När du säger så kommer man ju att tänka på timmerpriserna som ju har rusat. Ja. Och så är det nu ner 20% här på några veckor.
Ja, så är det. Och det är ju... Det är ju så där, timmerprisen. Dels har vi ju den här corona-efterfrågan då, att alla ska bygga trätrall och sånt där, inte bara i Sverige utan hela världen. Och sen så har vi haft problem då med exempelvis väldigt svag produktion i Kanada. Och det är klart att blir det ökar efterfrågan samtidigt som utbudet minskar, då är det liksom priset som är så att säga, som är det som bestämmer så att säga, blir katalysatorn där. Och det är ju så att kraftiga uppgångar gör ju att det blir stökigt, och det är väl det kanske som gäller på börsen också. Vi har haft en uppgång på 50% här ett år, och det är klart att då börjar det svaja lite grann.
Ja, något mer? Industrivärlden har tankat lite Sandvik. Är det något att säga om? Eller?
De gör det ibland, och det var en ganska stor post, 2 miljoner aktier vill jag minnas. Men å andra sidan så sålde de av massvis av SSAB-aktier här för inte så länge sedan. Så Fredrik Lundberg och hans manna Helena Stjärnholm har ju pengar nu att investera i. Och då gör de som de har gjort senaste åren här, att de fyller på lite grann i valda innehav. Jag tror inte man ska dra för stora växlar av det där, utan det är ju märkligt att faktiskt Industrivärlden inte har gjort ett enda nyförvärv här sen Helena tog över, och det är väl, vad blir det nu, 5-6 år sedan i alla fall. Utan de fortsätter att köpa i sina befintliga innehav.
De gillar dem.
De gillar dem, och det brukar bli bra. Det är man ska köpa det man gillar, och de gillar tydligen Sandvik denna veckan i alla fall.
Ja, bra.
Men nästa vecka då, av det som vi har lärt oss denna, och vad betyder det för nästa?
Ja, ska jag storma lite först kanske? Jag lovar
ja,
dig
gör det. Storma först.
Då ska jag säga en sak bara. Det var det här med ett eventuellt globalt skattegolv som jag har varit på tapeten ett tag. Det drivs ju från USA, och där kom det ett nytt förslag här i går, torsdags, om att ett sånt skulle vara 15%, alltså bolagsskatten i världen, som ska vara någon slags bottenplatta, förhandlas av OECD, och verkar ha bemötts ganska positivt. Så det är möjligt att det kommer bli ett sånt, och det kan ju vara intressant för framtiden att de facto etablera sig ett sådant golv. Och då kan, i och med att USA är där, så kan det ju vara så att det har en stark normerande effekt, för alla är ju beroende av att kunna använda dollar, och då blir det, kan det bli knivigt för olika typer av skatteparadis då, om USA bestämmer sig för att på något sätt försvåra deras möjligheter att agera i dollar om de inte förhåller sig till det här. Så att det skulle nog mycket väl kunna bli så att vi kommer få ett slags en botten platta för bolagsskatter, och att den skulle kunna vara kanske runt 15%.
Och det där är ju faktiskt, har ju lite bäring på det som jag håller på med då. Det finns ju faktiskt en del bolag fortfarande som finns i Malta med väldigt låg skatt här. Evolution Gaming, nu, en del spelbolag har väl plockat hem, men Evolution Gaming, den här kursraketen, tror jag, de betalar inte några 15% på sin vinst. Så det där skulle ju då kunna betyda en del för deras vinst efter skatt, så att säga. Så det är en intressant diskussion att följa.
Ja, det är väl inget som händer över natten, men det, med små steg framåt i de där diskussionerna verkar det vara i alla fall. Ja, men stormandet då? Jag lyssnade på Finanspolitiska rådet i måndag, som ju utvärderar finanspolitiken, och kom med sin rapport, och de pratade då om något de saknade var att det inte fanns någon plan för återgång till överskott i statsfinanserna, och de pratade om hur viktigt det är att vi kommer tillbaka dit, och att den här krisen har visat behovet av att ha stort finanspolitiskt utrymme. Samma tongångar kunde man läsa om i en antologi som ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, detta sexiga namn.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Där ekonomerna Lars Jonung och Fredrik Enge Andersson skrev och propagerade för att det här skuldankaret vi har på 35% i Sverige om något borde sänkas till 25%. De har gjort någon slags kalkyl på historiska kriser, hur mycket statsskulden som handlar BNP tenderar att växa då, och hur mycket utrymme man behöver upp till nivåer som de bedömer som kritiska. Även DNs ledarsida har skrivit om det här nu i veckan, och den grejen jag saknar i den här diskussionen, det är klassiskt liksom, kanske nationalekonomins viktigaste bidrag till mänskligheten, nämligen hela tanken om att det finns en alternativkostnad. Det framstår lite som att det är helt bekymmersfritt och kostnadsfritt att driva staten med överskott, att trycka ner den redan låga svenska statsskulden till ännu lägre nivåer för att skapa sig handlingsutrymme i en kris. Och det är såklart, det är ett plus att ha handlingsutrymme i en kris. Men då, vad är alternativkostnaden? Vad är det vi missar när vi gör det här? Och då tänker jag på en sån sak som också har kommit fram här i veckan. Att Anders Ygeman mer eller mindre fick skaka fram bakom ryggen någon miljard ur en beredskapsfond för att säkra att Stockholms energiförsörjning, liksom att huvudstaden ska ha el. Jag menar, det är en typ av manöver som... Jag bodde i Ecuador 95. Då hände det såna grejer. Liksom. Jag hade inte trott att det skulle hända i Sverige ett kvartssekel senare. Vi vet att vi har ett infrastrukturvägar som långsamt blir lite sämre. Vad är kostnaden för det? Apropå elen så vet vi redan exempel på företag som har valt att inte etablera sig därför att de inte har kunnat vara säkra på att få tillgång till el. Vi har hundratusentals människor i landet som inte har någon grundskoleutbildning och inte pratar svenska. Vad är kostnaden för att låta det fortsätta på det viset? Det är möjligt att det överväger att ha det här utrymmet finanspolitiskt att använda i kriser. Att fördelarna så att säga är större än nackdelarna. Men det verkar inte som det finns en diskussion kring liksom vad det är man går miste om när man driver den politiken. Ja, det här har gått och grott lite i mig.
Men är det inte lite, ska vi säga... lättvindig där, Viktor, att liksom i detta läge när ska man verkligen gasa på då liksom? Vi har ju gasat på så mycket, ska vi fortsätta gasa på, bör liksom inte, det finns ju, det är inte så många år sedan vi hade helt andra räntor, då är det en helt annan kostnad för de investeringar som du så att säga förfäktar nu då.
Ja, det kan man ju tycka. Det här skulle inte vara någon allmän efterfrågestimulans. Det här är de tre sakerna jag tog upp här. Det är ju sådana saker som gör att ekonomin får en större produktionskapacitet på sikt. Så jag vet ju inte riktigt om jag skulle beskriva det som att gasa på. Det handlar om att rusta ekonomin för framtiden. Man skulle kunna säga nästan tvärtom att det är en typ av investeringar som minskar risken för att det ska uppstå överhettning. Att vi har en större arbetskraft som är så pass utbildad att den kan ta de jobb som dyker upp. Att vi har en kapacitet i elnätet att företag kan etableras utan att det uppstår olika typer av flaskhalsar och kanske prisrusningar på el. Så det handlar inte om att kasta ut liksom, bidragscheckar till alla hushåll för att höja den allmänna efterfrågan, utan det är mer att inte göra de här sakerna, det finns säkert fler också, har också ett pris. Och det priset bör vägas mot fördelarna för att ha ett stort handlingsutrymme i statsfinanserna. Och som sagt, jag vet inte vad man kommer fram till när man gör den jämförelsen, men jag tycker det är nästan som att vi inte ens gör jämförelsen.
Och då tycker du att alltså staten går med överskott och då tycker du att man ska spendera
nu pengar. Gör ni ju inte det, det har ni ju verkligen inte gjort.
Men räknar med att man ska göra det efter pandemin? Ja,
det ska ju vara då enligt ramverket 0,33% av BNP över en konjunkturcykel. Ja, det är ju principen så att säga.
Och de 0,33 tycker du är, för då fastnar pengarna overksamma i staten istället för att komma ut och så att säga göra nytta. Det är så du ser på det.
Jag tycker att det finns att infrastrukturministern behöver mygelnalla mer eller mindre ur en beredskapsfond för att säkra huvudstadens elförsörjning. Det säger mig i alla fall att vi har ganska grundläggande problem i landet som inte riktigt borde finnas i en utvecklad ekonomi. Och då tror jag att det vore ett vettigt sätt att använda lite statliga pengar att se till att vi inte har den typen av problem och att företag inte säger nej till att expandera därför att de inte är säkra på att de kommer kunna få el.
Elen måste ju funka och det där är ju liksom, kommer ju vara en konkurrensfördel på riktigt.
Ja, titta på det som ska hända i norra Sverige nu.
Ja visst.
Det är bara en stor elslukarmaskin som ska byggas där för 1 000 miljarder.
Ja, det visst. Det är elinvesteringar på ett sätt vi aldrig sett tidigare. Men att ge så att säga staten in blanco-checkar känns ju liksom, tycker jag, inte känns så attraktivt och roligt.
Nej, det är möjligt att man kom fram till att det här är att vi inte ska använda statliga medel till att göra det här, utan att det är mer värt att hålla nere statsskulden och spara i ladorna som det brukar heta. Och då får man väl komma fram till det. Men som sagt, min kritik är snarast att det är som att vi aldrig ens tänker på den saken. Det framstår som att det inte har någon alternativkostnad att trycka ner statsskulden ännu mer. Sen kan man jämföra, men den kom inte ens upp över 40% i Sverige i den här krisen. Ett land som Tyskland, som vi normalt sett inte betraktar som någon liksom finanspolitisk lallare, ligger kring 65-70%. Så att, ja,
Men beror inte det på att vi har för höga skatter då? Om du skulle sänka inkomstskatterna lite grann? Då skulle det,
skulle liksom... det skulle mycket väl också kunna vara en vettig investering som skulle betala sig på sikt, även statsfinansiellt. Vissa riktade skattesänkningar, absolut. Men det tror jag är svårare att få igenom politiskt, om man säger. Jag tror det finns en stor förståelse för att vi ska ha en fungerande elförsörjning i landet. Mm. Exempelvis.
Det tror jag också. Men motfrågan är ju där. Om de inte har pengar till att satsa på elförsörjningen, då borde de inte ta in på någonting annat då, staten.
Ja, säkert. Jag säger inte ens att man ska göra det här. Jag säger bara att jag saknar hela den aspekten i den här diskussionen. Det framstår som att det är förenat med noll i kostnad att trycka ner statsskulden ytterligare från redan den ungefär lägsta nivån i västvärlden.
Ja, precis. Och jag håller med dig om att när räntan är... Ja, nu är det väl fortfarande minus på statsobligationerna här i stort sett i Sverige. Det är då man ska investera liksom. Ja.
Det här blev en bra brygga till det du försökte göra, nämligen prata om nästa vecka. För en sak som händer nästa vecka är nämligen att Riksgäldskontoret kommer med en ny upplåningsprognos. Och den kommer förmodligen visa att de får sänka lånebehovet ytterligare, det vill säga att intäkterna är större än de hade trott. Men det jag tror att de också kommer göra är att de kommer annonsera att vi får en ultralång obligation i Sverige. Jaha. En 50-årig sådan. Och det blir lite spännande att se vad räntan blir på den. Det är ju en typ av låneverksamhet man kan använda till att rusta upp ett elnät exempelvis. Sådär. Så det är en punkt på listan för nästa vecka.
Och 50 år, då får vi leva hälsosamt om vi ska leva i 50 år. Men vad skulle du vilja ha för ränta på en sån?
Det här kommer man kunna läsa om i måndagens upplaga av Dagens Industri, vad ungefär den kan tänkas bli. Och jag kan väl avslöja, lyssnarna ska väl få veta det, våra trogna vänner. Jag har inte gjort någon egen prognos, men Handelsbankens bedömning är... bedömning, gissning, tekniskt antagande någonstans däremellan, att det kanske landar kring 1,5% baserat på lite hur sådana här saker handlas i andra länder. Att låna på 50 år då. Och tänker man sig att vi ska ha en inflation på 2%, det är alltså realt då att staten får betalt för att låna på 50 år.
Precis. Och då ska man investera.
Kan man tycka. Åtminstone fundera över vad... Mm. Man kan få ut av att investera kontra vad det är värt att ha en väldigt, väldigt god marginal ifall det kommer ytterligare en kris, tycker jag. Nåja, nu har jag pratat jättemycket. Jag skulle inte göra det, säger jag. Vad händer på börsen nästa vecka?
Den kommer bli en zigzagbörs nästa vecka också. Men vi närmar oss ett läge då vi får en större nedgång. Vi har haft två nedgångar sedan börserna började rusa här 23 mars förra året, så har vi haft två stycken sättningar på nästan 10%. Det var i juni och det var i oktober, och rimligtvis borde vi väl få någon sån där också, kanske under sommaren. Alternativt så får vi en riktigt stark sommarbörs, och det tror jag. Jag tror det kommer klarna lite hur starkt den underliggande börsen är här kommande veckorna. Så det blir intressant att följa. De här rörelserna är alltid roliga. Det gör att man pignar till lite grann bakom sitt skrivbord.
Ja, och det som också kommer klarna lite grann är hur ekonomin har inlett det andra kvartalet. Vi får den första skörden aprildata nästa vecka. Exempelvis får vi vi får detaljhandel, vi får en ny KI-barometer. Som ju kanske tekniskt sett inte är aprildata, men ändå, och så kommer det lite arbetsmarknadsstatistik och annat. Så att, lite signaler om hur det andra kvartalet inleddes i den svenska ekonomin kommer också.
Det är lite sån här mellanperiod här mellan kvartalen, så då dyker det upp lite kapitalmarknadsdagar och sånt där. Och vi har ju den stora börsdagen också, Dagens Industri, på torsdagen här, så det får man hålla utkik på. Och innan dess så tycker jag att man kan lyssna på våra andra poddar, för det är inte bara du och jag och du själv i Makrorådet som poddas, utan det finns andra poddar också, va?
Absolut. Digitalpodden exempelvis är en sån. Och Morgonkoll kan man ju lyssna på varje morgon, till morgonkaffet.
Och vi har en sparpodd också. Så det finns att göra om man vill hela helgen lång. Men vi får tacka för att ni har lyssnat på oss idag. Och ha en skön helg. Ulf Pettersson heter jag som har suttit på ena sidan datorn. Och
Viktor Munkhammar heter jag, som inte skulle prata så mycket men ändå gjorde det.
Men nu ska vi inte prata längre, utan nu säger vi tack och hej och skön helg. Tack!
Tack!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DITV och på di.se.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.